Ja, idag har jag en liten annorlunda titel på min predikan som ni ser. Salomo och Sam. Och man kan ju undra, vad har Israels tredje kung Salomo gemensamt med en pingstpastor som heter Sam och bor i Karlstad? För det var det som de här namnen står för. Det är ju egentligen inte så mer komplicerat än när jag satt och läste bibeltexten om Salomo, den vi snart ska läsa här, så dök direkt en predikan upp. Jag vet inte hur det är med er, men jag gillar att se på predikningar. Jag tycker det är kul och jag brukar kolla mina kollegor och sådär. Mycket av det ni tror att jag kommer på här, det har jag bara snott. Ja. Och då var det en sån predikan som Sam Wollin höll i Pingstkyrkan i Karlstad den 9 april. En fantastisk predikan. Och i den predikan skickade han med 5 frågor. Och de där frågorna liksom har jag gått och tuggat på och bearbetat och gör det. Och när jag läste texten om Salomo så tyckte jag att Sams 5 frågor, de ska jag skicka med. Jag ska predika om Salomo. Och så ska jag skicka med de där 5 frågorna. Och det kan ju vara så att de kan vara till nytta för dig också. Att liksom processa omkring och stanna omkring och be lite grann. Men nu läser vi bibeltexten. Och det är från första kungaboken kapitel 3, vers 1-15. Genom giftermål blev Salomo släkt med farao, kungen av Egypten. Han tog faraos dotter till hustru och förde henne in i Davids stad. Där fick hon bo tills han hade byggt färdigt sitt hus, liksom Herrens hus och muren runt Jerusalem. Men folket offrade på höjderna eftersom det fortfarande inte hade byggts något hus åt Herrens namn. Salomo älskade Herren och följde sin fars Davids stadgar, utom det att han offrade på höjderna och tände rökelse där. Kungen begav sig till Gibeon för att offra. Det var den förnämsta offerhöjden och Salomo offrade 1000 brännoffer på altaret där. I Gibeon visade sig Herren för Salomo i en dröm om natten. Gud sa, be mig om det du vill. Be mig om det du vill att jag ska ge dig. Salomo svarade, du har visat stor nåd mot din tjänare David, min far, därför att han vandrade inför dig i sanning och rättfärdighet och med ärligt hjärta mot dig. Du bevarade åt honom denna stora nåd och gav honom en son som sitter på hans tron så som det är idag. Herre min Gud, nu har du gjort din tjänare till kung efter min far David. Men jag är bara en ung man. Jag vet varken ut eller in. Din tjänare är här bland ditt folk som du har utvalt. Ett folk så stort och talrikt att det inte kan räknas på grund av sin mängd. Ge din tjänare ett lyhört hjärta så han kan vara domare för ditt folk och skilja mellan gott och ont. Vem kan annars vara domare för detta ditt stora folk? Det gladde Herren att Salomo bad om detta. Gud sa till honom, eftersom du har bett om detta och inte bett om ett långt liv, rikedom eller dina fiendes liv, utan att kunna förstå vad som är rätt, därför vill jag göra som du önskar och ge dig ett så vist och förståndigt hjärta att ingen som du har funnits före dig och inte heller ska komma någon efter dig. Dessutom ger jag dig vad du inte har bett om, nämligen både rikedom och ära, så att ingen kung i alla dina dagar ska vara din like. Om du går på mina vägar och håller fast med mina stadgar och bud, så som din far David gjorde, då ska jag ge dig ett långt liv. Då vaknade Salomo och såg, det var en dröm. När han kom till Jerusalem trädde han fram inför Herrens förbundsark och bar fram brännoffer och gemenskapsoffer. Sedan ordnade han en fest för alla sina tjänare. Berättelsen om Salomo, det finner vi i Samuelsböckerna, kungaböckerna och krönikeböckerna i Gamla testamentet. Och det är verkligen en fascinerande och enormt lärorik berättelse att liksom läsa och fundera och ta till sig. Salomo, han föddes av sin mamma. Ja, ni var med på den. Och hon hette Batseba. Batseba var kvinnan som hans svar David låg med fast hon redan var gift med Uria. Han begick äktenskapsbrott och skulle till att Uria blev också mördad. Första sonen som de får, David och Batseba, dör som spädbarn. Men den andra pojken som föds när David sen tar ansvar och tar Batseba till sig som ytterligare en hustru, det är Salomo. Och Salomo, namnet betyder hans, alltså Guds shalom, hans fred, hans frid, hans välgång, hans lycka, hans hälsa och all himmelsk välsignelse. Det betyder det namnet. Det är ett ganska gott namn att heta. Konstigt att det inte är fler som heter Salomo. Eller hur? Ja, kanske ett tips för de som väntar. Men det står också i Bibeln att Gud genom profeten Natan gav ett annat namn till Salomo, Jedidja, som betyder älskad av Herren. Så i själva namnet så låg ju någonting som speglar hela Salomos liv. Och Salomos far David, han är en av Bibelns allra största gestalter. Han gör massor med stora ting, men det är andra predikningar än den här predikan. Och han gör också en del dåliga saker som vi hörde, men det är också andra predikningar. Men han bär en vision att få bygga ett tempel åt Herren. Ett magnifikt stort tempel åt Herren. Men så talar Gud till David och säger, nej David, du ska inte bygga något tempel åt mig. Du har för mycket blod på dina händer, du har stridit för mycket, du har kämpat för mycket. Utan din son, han ska bygga templet. Men David, han lägger ändå upp planerna, ritningarna, tankarna, idéerna. Och han lägger upp en enorm finansiering. Alltså det är guld. Tonvis med guld. Det är ännu mer med silver, med ädla stenar, med allt möjligt som han samlar ihop liksom, och liksom bara sätter typ framför sin son. Känn ingen press, Salomo, men du vet vad jag menar, eller hur? Och efter ett lite politiskt spel som man kan läsa om i de första kapitlerna i första kungaboken, så efterträder Salomo. Fast han inte är den äldste sonen, så efterträder han David. Och här står nu Salomo, och många bibelforskare tror att Salomo är ungefär 20 år gammal här. Är någon som är 20 år här inne? Är någon som är 19? 18? 17? 21? Då har vi någon som har 21. Ja, men då märker ni liksom, man är ganska ung, men man är inte helt oerfaren, men man är ganska oerfaren. Man har med sig mycket, men man har väldigt mycket framför sig. Och han är ju inte alls som sin pappa David, Salomo, eller hur? Han har ju vuxit upp i ett tempel, eller i ett palats antagligen. Omsvärmad med alla möjliga människor som har liksom gullat och grejat med honom. David var ju uppvuxen som en hed ut och vaktade fåren och liksom var ute i markerna. Det tror jag inte Salomo var. Han har ingen krigarbakgrund. Han har inga hjältedåd som man kan berätta om. Han har inga Goliat som han har slagit ihjäl. Men förväntningarna är enorma på honom. Och han är ung, han är oerfaren. Och nu ska han bära kungaätten vidare. Så nummer 3 av Israels kungar, men nummer 2 av Davids släkt. Och det är här som vi kommer in i den här berättelsen. Och jag tänker att den här berättelsen kanske kan ge oss några tankar, lite hjälp. När vi själva står inför utmaningar som vi inte har erfarenhet av. Vi kanske inte ska bli kungar på det sättet. Men ibland kan våra egna berg och våra egna utmaningar kännas ganska svåra. Hur ska jag liksom fixa detta? Hur ska jag klara det här? Hur kan vi bära upp både egna förväntningar och andras förväntningar? Hur möter jag min egen osäkerhet inför saker som är? Och kanske kan de här frågorna få ett svar, eller i alla fall ge en väg att vandra emot ett svar, den här predikan. Det är det som är min själva utgångspunkt. Och sen slutar jag med att skicka med lite bearbetning på slutet. Går det bra så? Okej, tack. Vi hade gjort så i alla fall, men jag ställde en fråga där. Skönt. Det konstaterar här i början på texten att Salomo, han älskade Herren. Men innan det så står det berättat om en märklig allians som Salomo gör. Han låter nämligen göra en allians med farao i Egypten. Är det någon som kommer ihåg lite tidigare i den bibliska historien om farao? Ja. I Egypten. Var Egypten en plats som var liksom positiv för Israels folk? Inte jätte. Men nu har det gått en del tid och man ska sluta allianser, och han sluter helt förvånansvärt en allians med farao genom att gifta sig med en av faraos döttrar. Och han, ja, och det där tänker jag, det pekar lite på någon typ ändå av osäkerhet. Han gör någonting, men var det där så smart egentligen, Salomo? Det ska visa sig att här just på det här området så är det en av Salomos svagaste sidor. Han ska göra många sådana giftasallianser. 1, 2, 3, 10, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Drygt 700 fruar hade Salomo. Från olika allierade med olika folk och stammar runt omkring. Eller hur? Det hör inte exakt i den här predikan, för det är liksom lite längre, men jag ville bara berätta för dig som inte visste. Så Salomo hade liksom en fäbless för kvinnor. Det kan man väl ändå säga väldigt enkelt. Men det står också i allt att Salomo älskade Herren. Och här står det att han vandrade, levde efter det som hans far hade berättat om Herren. Han hade kanske lärt sig som barn att älska Herren. Kanske, pappa, berätta igen om den där store Goliat och vad som hände. Berätta om svärdet, pappa, som du använde. Eller hur han nu sa. Han hade hört berättelserna och han hade lärt älska den Gud som David, hans pappa, älskade. Det hade skapat en tro i hans liv. Och jag tänker det är viktigt för oss som är lite äldre, att vi berättar om Guds godhet och Guds nåd för den generation som växer upp. Det står också att innan templet fanns så offrade folket på alla möjliga olika ställen. På olika höjder i landet. Och Salomo, han åkte till Gibeon som ligger ungefär en mil nordväst om Jerusalem. Och det var inget litet offer. Och det var antagligen inte så att han åkte dit liksom lite privat som kung. Utan det var den största offerplatsen och det var 1000 offer. Det är ganska många. Och jag har svårt att tänka mig att han var helt ensam och gjorde det. Men det kan han ju varit. Men det kanske var så. Men liksom, nu åker kungen för att offra i Gibeon. Nu ska vi ha 1000 offer där som han offrar. Och jag tycker på något sätt när jag läser den här texten så är det någon osäkerhet hos Salomo. Han älskar Herren. Han försöker så gott han kan leva upp till sin fars instruktioner. Men han verkar sakna den egna inre säkerheten. Och kanske är det han ber om när han står där inför Herren. Gud, Gud, hjälp mig. Hjälp mig. Tala till mig. Använd mig. Gör mig klok. Gör mig vis. Vi vet ju inte vad han säger där. Eller så står han bara och undrar, hur ska det här gå? Hur ska jag klara det? Kommer min fars Gud också bli min? Finns det något mer eller någon mer bakom alla de berättelser som jag har hört? Hör Gud också min bön? Jag kan ta nästa bild. Och mycket i Salomos liv skedde i det offentliga. Så är nästa del av berättelsen personlig. Nu är det Gud som talar till Salomo i en dröm om natten. Och Salomo delar ju den här upplevelsen med oss. Och jag tänker, Gud talar ofta förtroligt med oss i ensamheten, i stillheten, i drömmen. Det är som att han väntar på dig och mig. Han väntar på vår uppmärksamhet. Och ibland behöver han ta oss till en plats där han får vår fulla uppmärksamhet. Samtidigt så tvingar Gud sig aldrig på någon. Gud kör aldrig över någon. Gud manipulerar aldrig någon. Han kallar på oss. Och han talar med oss. Och sen väntar han på ett gensvar. Och jag tänker, i alla fall när det gäller mitt eget liv, att man kan så lätt rusa omkring och ha tusen saker på gång. Men Gud han har tålamod. Och ibland får nog Gud samma svar som vi får när vi ringer kanske till någon vårdcentral, ett försäkringsbolag eller vad det nu kan vara. Så kan man ju höra det här, ni vet. Det är många som hör av sig nu. Vi svarar så fort vi kan. Tack för att du väntar. Undrar om inte Gud får det svar. Av mig får han det i alla fall ibland. Det är så mycket annat, va? Tack för att du väntar. Och det gör han. Han väntar. Gud, han väntar. Gud har inte bråttom med dig och mig. Guds verk har alltid tid. Bibeln säger att Gud har skapat allting skönt för sin tid. Allting har han skapat skönt för sin tid. Och i ett växande i vår tro så får saker ta sin tid. Var inte rädd om inte allt går så fort. Träd växer långsamt, inte fort. Och jag tror när Gud kommer till oss så gör han det så att vi förstår att det är han. Vi känner igen honom. Både i stilen och i tonen, ljuset och värmen. Och även om det finns en helighet hos Gud så behöver man aldrig någonsin vara rädd för Gud. Och det visar ju Bibeln gång på gång på gång på gång på gång, så står det: var inte rädd, frukta inte, var inte oroliga. När Gud talar så blir det en reaktion liksom. Verkar inte som det är så här i den här drömmen för Salomo. Och så säger Gud det här fantastiska: be mig om det du vill att jag ska ge dig. Men kolla in de orden. Det är fantastiska ord, eller hur? Gud öppnar upp för Salomo. Det du vill, Salomo. Jag sa det innan. Gud kör aldrig någonsin över vår egen vilja och manipulerar oss. Och du och jag och det vi vill, tycker och känner och upplever är aldrig i vägen från Gud, för Gud. Aldrig. Utan ju mer jag lär känna Gud, desto mer plats finns det också för mig själv. Ju mindre det är av Gud i ett sammanhang, desto mindre får människan plats. Ju mer det är av Gud, desto mer känner vi att här är vi hemma. Och det kan vara ett bra liksom, när man ska pröva liksom. Kan man känna, är det här liksom från Gud? Ja, blir jag tillplattad? Blir jag negligerad? Blir liksom stryps mitt liv? Då är det troligtvis inte Guds ande. Men så funkar inte Gud. Be mig om det du vill. Wow, vilken förtroende. Nu har jag chansen. Kanske han tänkte. Kanske är det precis det du behöver höra idag. Du kan be om vad du vill. Du behöver inte censurera dina böner. Du behöver inte göra dina böner andliga. De kan bara vara rakt ut ifrån ditt eget hjärta, ifrån din egen nöd, ifrån din egen brottning. Kanske inte alls så välformulerade och fina. Gud blir inte störd på de bönerna. Vi behöver inte anpassa dem in i ett system, in i ett mönster. Om du ber ett så här, om du ber två si, om du ber tre så, om du ber fyra inte så, om du ber fem, då blir det. Nej, du kan be utifrån ditt hjärta. Be om det du vill. Be om det du behöver. Jag vet inte vad Salomo tänkte i det där sammanhanget, men troligtvis är detta för honom en livsdefinierande stund. Be mig om det du vill att jag ska ge dig. Salomo, han är så överväldigad av den godhet som Gud har visat honom och hans far och hans familj. Så han uttrycker sitt hjärta. Han säger, du har gett mig ett stort uppdrag och en enorm utmaning. Jag är bara en ung man. Jag har ingen erfarenhet, ingen mognad. Jag vet varken ut eller in. Jag vet inte hur man är en ledare, hur man ska göra detta och ta hand om alla frågor jag ska möta här. Jag vet inte hur jag ska klara detta, Gud. Och Salomo, han är helt ärlig. Han är öppen i sin bön till Gud. Han förskönar den inte. Jag kan ta nästa. Och han uttrycker sig i sin bön. Ge din tjänare ett lyhört hjärta. Jag behöver ett lyhört, ett hjärta med öron. En uppmärksamhet på insidan så jag kan urskilja. Så jag kan höra, så jag kan förstå vad som är din vilja. Så att jag kan skilja mellan gott och mellan ont. Det som är rätt, det som är fel, det som är ljus, det som är mörker. Jag behöver vishet och klokhet. David kallades ju för en man efter Guds hjärta. Och Salomo förstod att Gud ser till hjärtat. Att han förstod att det han skulle möta behövde ett hjärta efter Guds hjärta. Ge mig ett hjärta som hör. Och i det vi står i att mötas, är det alltid en god bön att be till Gud. Gud, ge mig ett hjärta som hör. Ett lyhört hjärta. Ett hjärta som är lyd, ett hjärta som lever. Kan ta nästa bild. Och Salomo, han skriver senare ett livsråd som är så bra. Mer än allt som ska bevaras. Bevara ditt hjärta, för därifrån utgår livet. Bevara ditt hjärta. Ditt inre. Be Gud om ett lyhört hjärta i det du står i. Bengt Johansson skriver i en sång, ge mig ett hjärta efter ditt hjärta. Ett hjärta som har förlorat sitt hårda skal, som blivit mjukt, i stånd att älska, som känner sin svaghet men litar på din nåd. Ge mig ett hjärta efter ditt hjärta. Jag kan ta nästa. Det gladde Herren att Salomo bad om detta. Nu tror jag att all bön går hem hos Gud. Så hör mig rätt när jag säger detta. All bön går hem hos Gud. Men det står faktiskt särskilt att den här bönen gladde Herren. Han blev glad när han hörde denna bön. Det fanns någonting i Salomos bön som rörde vid Guds hjärta. Han bad inte om en enkel väg. Han bad inte om genvägar. Han bad inte om vinning för sitt egen skull. Han bad inte om rikedom och ära. Han bad inte att det skulle gå dåligt för hans fiender. Vi får be om precis allt vad vi vill, så det är inte det som är poängen här. Men han bad för folkets skull, han bad för uppdragets skull och han bad för att få vara i funktion för Gud på det sätt som Gud hade tänkt. Och Gud, han svarar, därför vill jag göra som du önskar. Jag vill ge dig det som du önskar. Du kommer få den vishet du behöver och mer därtill. Jag kommer ge dig ett förståndigt hjärta. Bön som gläder Gud öppnar vägar för oss. Stora böner. Det här var en stor bön. Det verkar som att Gud, han gillar det. Och du behöver aldrig vara rädd för att be om stora böner. När vi ber, då kan vi skrota jantelagen. Ja, här är väl inget med mig, så att det är inget besvär för min skull, Gud. Jag hoppas jag inte stör. Alltså, allt det där kan vi skrota när vi ber. Bara låt det gå i Jesu namn. Om du känner så här, oh, jag vill lyckas till 385%. Ja, men be det Gud det då. Eller hur? Jag vill göra riktigt bra affärer nästa vecka. Ja, men be Gud om det då. Du får be stora böner. Jag vill anställa en superbra kollega som ska hjälpa mig. Eller vad du nu har för sak du brottas med. Eller hur? Du får be om det. Vi glömmer jantelagen när vi ber. Och inte bara när vi ber, att vi ska glömma den överhuvudtaget. Och sen säger Gud, dessutom så ska jag ge dig det du inte har bett om. Det här är ju Gud liksom. Gud är inte snål, Gud är inte gnuppen, Gud är inte liksom lite nätt och jämnt. Han fyller vår bägare så att den flödar över, eller hur? Så nu ger jag dig lite bonus här. Jag ska välsigna dig och ge dig ett gott liv. Jag ska ge dig rikedom och ära. Gud gav en bonus av nåd och liv in i Salomo. Och när vi ber Gud om hjälp, om vishet och kraft, så får vi inte vara förvånade om det i fotspåren av den bönen kommer ytterligare välsignelser. Och om vi är ärliga och ser oss omkring, så är vi, många av oss, väldigt välsignade. Väldigt välsignade. Vi går upp varje morgon. De flesta av oss har en säng som vi har sovit i. De flesta av oss har ett kylskåp där det finns mat att äta. En kaffebrygga, om man nu gör kaffe, eller vad, en vattenkokare. Vi har tak över huvudet. När vi ser filmen från Ukraina så tänker vi, i alla fall jag, att det är inte en självklarhet allt detta, eller hur? Många har inte det. Men vi har blivit välsignade av Gud på väldigt, väldigt många olika sätt. Vi sjunger en gammal väckelsesång, lägg tillsammans Guds välsignelser. Räkna alla hans välgärningar. Tänk på allting. Både smått och stort. Och du ska förvånas vid vad Gud har gjort. Ja, Gud har välsignat dig. Han har välsignat mig. Vi kan leva i tacksamhet. Tar vi nästa bild. Gå, vandra och lev på Herrens vägar. Att be om ett lyhört hjärta är inte en hållplats, utan det är liksom en hållning som vi får för fortsatt vandring tillsammans med Jesus. Så när Gud välsignar oss, är det inte för att vi ska stanna bara kvar, utan det är också för att vi ska kunna vandra, leva våra liv och gå hans vägar. Det finns en rörelse i det kristna livet. Vi har sagt det innan. Evangelium kom till dig på väg till någon annan. Gud, han vill hjälpa oss att gå, att vandra i våra liv. Och Salomo blir uppmanad av Gud att vandra vidare på Guds vägar. Fortsätt Salomo, gå på den väg du har slagit in. Gå samma väg som du såg att din far David gick. Tron är en väg, en vandring. Där vi steg för steg blir mer lika Jesus. Där vi steg för steg kommer närmare vårt himmelska hem. Och längs den vägen så står det att vi är hans verk skapade i Kristus Jesus till att gå och vandra i de förutberedda gärningarna. Det är som att Gud leder oss framifrån. Ifrån framtiden leder Gud oss. Han puttar oss inte bakifrån, utan han lockar oss ifrån framtiden och säger: här, varsågod. Här finns en möjlighet. Här finns en öppenhet. Här finns en person. Här finns något att be för. Här finns något att göra. Här finns någonting där du kan få bli till skillnad för någon. Stort eller smått. Men Gud, han leder oss. Och han tittar på oss. Och han leder oss ifrån framtiden in i det liv som han har kallat oss att gå. Ordet rutin, det kommer från det franska ordet rot, som betyder väg. Rutin, väg. Goda rutiner ska inte underskattas, men det får inte bli till lag eller tvångströja. Men när vi går en väg kommer vi någonstans, om vi inte bara är upp. Steg för steg, under tid. När du tittar bakåt så kommer du se. Jag har vandrat en bit. Det har hänt någonting. Så vandra med Herren på hans vägar. Gå där varje dag. Halleluja Jesus. Kanske kan den här berättelsen och fortsättningen blir en sommarläsning där du kan fundera på hur så Salomos vägar ut. Jag har ju avslutat lite nu i början på predikan. Nu kan vi ta nästa. Nu till Sam Wåhlin. En fin broder, va? Ja, det är han. Skrivit böcker han gjort dessutom. Bra böcker som man kan läsa och titta på. Hans frågor, de blev till bra hållplatser. Till bra, vänta, nej. Tillbaka, så. Vi håller det lite, han en del ser. Ja. Av reflektion, av bön och av vägledning. Du står troligtvis inte inför samma sak som Salomo. Troligtvis inte. Men du står säkert inför någonting. För det gör vi alla. Livet ställer oss inför olika val och utmanar oss på olika sätt. Och för att travestera ett känt tv-program så kan vi säga att allt kan hända och allt kan vända. Och det kan gå fort. Vi kan möta saker vi aldrig trodde vi skulle stå inför. Och jag tänker att den här berättelsen om Salomo kan vara en väg för oss att gå, att söka Herren. Och nu tar vi frågorna. I den situation som du är i nu, vad är det visaste du kan göra just nu? Och om du handlar efter det, kommer det göra dig lycklig på lite längre sikt? Alltså svar på fråga ett. Vad är din livsdröm? Vad går du och tänker? Det här vill jag göra med mitt liv. Du kanske inte tänker på det. Du kanske du får tänka Gud. Ge mig en livsdröm. Finns det saker i ditt liv som riskerar att förstöra din livsdröm dit du är på väg? Vad tror du är Guds vilja för ditt liv just nu? Jag ser att en del antecknar och en del tar bilder. Det är jättebra. Och vill du ha dem på papper så har jag dem här sen. Kan du få? Så har jag några stycken jag har tryckt. Ta nästa bild. Och låt mig säga till sist. Gud är på din sida. Han kommer aldrig att lämna dig. Han kommer aldrig att överge dig. Det finns inget i dig. Det finns inget runt omkring dig. Det finns inget framför dig, bakom dig, över dig, under dig. Något som har hänt, något som kommer att hända, som någonsin kan skilja dig från Guds kärlek i Jesus Kristus. Kom ihåg det. Du är älskad. Du är älskad av Gud. Låt oss be tillsammans. Herre, jag tackar dig för de bibliska berättelserna som är så fyllda med liv och Guds närvaro och kunskap och erfarenheter. Jag tackar dig för Salomo som fick tjäna i sin tid utifrån sin utmaning. Och jag ber att den där bönen på något sätt skulle kunna bli vår bön. Om lyhörda, öppna, villiga hjärtan. Hjärtan som är beredd att gå din väg. Som vill lyssna, som vill höra, som vill gå. Och jag tackar dig för att du hjälper oss att leva våra liv nära dig, Jesus. Och tack att det finns ingenting som kan skilja oss från din kärlek, Herre. Ingenting. Utan du håller våra liv i din hand. Du slarvar inte bort oss. Du glömmer inte oss. Vi får komma med alla våra böner. Komma med alla våra frågor. Herre, om du ställer oss inför utmaningar som vi tänker att det klarar vi inte. Så klarar vi det därför att du går med oss. Och steg för steg så tar du oss igenom den prövning, genom den glädje, genom det vi möter här. Och jag ber nu att den här sommaren får vara en tid av reflektion, en tid av vila, en tid av tjänst, en tid av glädje, Herre. En tid då vi liksom orkar lyssna på vårt inre, Herre. Orkar ställa frågor till oss själva, Herre. Och orkar med svaren vi ger oss. Tack att du kan ge oss nåd, Herre, också att få kanske dela tankar med någon syster eller broder så att vi kan få vara till välsignelse för varandra. Du vet den som känner att framtiden är bara ett stort svart orosmoln. Men det är inte så därför att du är där. Du är där. Du är mitt i oron. Och i stormens öga där finns du. Tack Herre att du aldrig överger oss. Halleluja, när vi inte kan se dig, när vi inte kan förstå, så har vi ditt ord att du är nära ändå. Och när stormen har fällt allt det vi har hållit oss i, då väntar du på oss. Då väntar du här tålmodigt. Då har du dukat upp ett bord. Då vill du sitta ner med oss utan agendor, utan krav. Och du är där, Herre. Och du, din närvaro gör skillnaden. Herre, är inte alltid du svarar på våra frågor, men du kommer alltid med din närvaro. Hjälp oss att försonas med våra liv. med människor som vi kanske har haft det jobbigt med på olika sätt, Herre. Hjälp oss, Gud. Ge oss nåd, Herre. Nåd att förlåta oss själva och nåd att förlåta den vi behöver förlåta. Jag ber för den som upplever en nöd när det gäller en nära. Någon i familjen som man oroas för. Jag ber Gud att du lyfter av bördor idag, Herre. Jag ber för den som står inför ett sjukdomsbesked. Gud, Herre. Jag ber om din tröst. Jag ber om din hand. Halleluja, Jesus. Jag vet att du ska göra oss villiga att tjäna dig. Inte tvungna. Inte som ett ok. Utan som ett förtroende. Att vi får tjäna dig, Jesus. Och vi får följa dig. Gå dina vägar, Herre. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Tack för din nåd, Herre. Halleluja, Jesus. Halleluja.